Välkommen till Fri från kronisk sjukdom, podcasten där vi talar om hur fler syndrom, diagnoser och smärttillstånd än vad vi kanske tror skulle kunna bero på att hjärnan, helt utan att vi är medvetna om det, vrider på symptom i onödan och hur vi blir friska. Hej och välkommen till avsnitt 3 av Fri från kronisk sjukdom. Idag ska vi avhandla en rykande färsk studie som behandlar just hur vi kan få bukt med våra kroniska symptom. I det här fallet mer precis smärta och ännu mer specifikt ryggsmärta. Den här studien är genomförd av bland andra Dr. Yoni Ashar som är clinical psychologist på engelska och hjärnforskare på Weill Cornell Medicine där den här studien är genomförd i samarbete med bland andra Dr. Howard Schubiner. Honom nämnde jag även i förra avsnittet. Han har varit inblandad i två lite liknande studier och båda har avslutats hösten 2021. Vi fick dock inte höra mycket om resultatet i den andra undersökningen i förra avsnittet. Om vi fokuserar på den här studien nu som Yoni Ashar har varit med om att genomföra så skulle den från början bara handla om kronisk ryggsmärta och placebo. Alltså det vill säga behandling där man inte ger någon medicin utan man gör till exempel en saltlösningsinjektion på patienten. Det skulle vara en öppen placebo-studie. Men av olika anledningar kom det till slut en tredje grupp med i den här studien. Och det är det som är så extra spännande. Det slutade med att man hade en kontrollgrupp, en placebogrupp och en grupp som fick en väldigt specifik behandling utförd av terapeuter. Den terapin gick ut på att få patienten att förstå att smärtan de känner är helt äkta, men det finns ingen skada i ryggen. Det finns ingen fara. Det finns inget att vara rädd för. Man vill alltså hjälpa patienten att kunna släppa rädslan kring smärtan genom att förstå att smärtan är en produkt av neuroplasticitet. Alltså helt harmlösa förändringar i hjärnans banor. Man hade 151 försökspersoner i den här studien. Man rekryterade brett inom ryggsmärta. Men man ville ha den här typen av smärta som är det som man brukar kalla för neuroplastisk, som ni har hört i min podcast. Men man kallar den också på engelska ibland för primary pain eller centraliserad smärta. Helt enkelt hjärndriven smärta. Man tog därför i studien inte med patienter som hade en smärta som strålade ner i benen. För det kan tyda på en ökad risk att det de har är någon form av radikulopati. Nu är ju jag inte utbildad inom medicin, men som jag har förstått det innebär det någon form av tryck. Alltså att smärtan orsakas av ett tryck på några nerver eller nervrötter. Och det här var man alltså inte ute efter att försöka behandla. Så det är viktigt att veta att man hade gjort den här typen av urval när man valde sina försökspersoner. Men de hade alla smärta i ryggen och kravet var att man skulle uppskatta sin smärta till minst 4 av 10 de närmaste 2 veckorna. Och man skulle ha haft ont i ryggen fler dagar än inte ha haft ont under de senaste 6 månaderna. Då fick man vara med i studien som försöksperson. Ungefär hälften av försökspersonerna i den här studien hade någon form av bilder. Det vill säga bilder som visade någon form av avvikelser i ryggen. Det kunde vara diskdegeneration. Det kunde vara stenos, alltså förträngning. Det kunde vara skolios, alltså krokig ryggrad. Alla de här personerna som hade bilder att visa upp hade minst en avvikelse. Och i medel hade patienterna 4 avvikelser per skalle. När man hade delat in patienterna i de 3 olika grupperna, alltså kontrollgrupp, placebogrupp och den grupp som skulle få den här specifika terapin. Så i grupp 3 då, som var den här terapigruppen, den som är av speciellt intresse för oss, där hade man 44 personer och de blev undersökta av Dr. Howard Schubner. Han kom till slutsatsen att 42 av 44 hade inte någon fysiologisk grund för sin smärta. Alltså smärtan de upplevde berodde inte på den här stenosen eller skoliosen eller degenerativa disken. De 2 resterande av 44 i den tredje gruppen, de visste man inte säkert, men det visade sig när studien fortskred att de nog förmodligen också hade den här typen av smärta, alltså neuroplastisk smärta, centraliserad smärta, hjärndriven smärta. De tog sig i alla fall med i studien, de exkluderades inte. Sen körde man då alltså behandling i grupp 1, kontrollgruppen, så sa man bara till folk att fortsätta med den behandling de redan hade. Det kunde vara fysioterapi, sjukgymnastik eller en speciell stretchningsrutin som man körde varje morgon och så vidare. I den andra gruppen gjorde man ju en placebobehandling. Man fick komma till en läkare, man fick förklara sin historia, sin smärtbakgrund. Man fick förklarat för sig att det man skulle få var placebo, alltså ingen riktig aktiv komponent, utan bara saltlösning, saltvatten. Man fick veta också förmodligen att det här anses kunna ha effekt. Det har haft effekt i andra studier med placebo och så vidare. Sen fick man byta om till en patientrock och lägga sig på en brits och så fick man visa var man hade ont. Och precis där då la den här läkaren saltlösningen innanför huden med en kanyl. I den tredje gruppen så fick man först gå till Dr. Howard Schubner och bli utvärderad. Eller för en första bedömning kan man säga. Och sen fick man 8 behandlingar inom ramen för vilka man fick information i stil med att det du känner är smärta som skapas i din hjärna. Som inte kommer från ett fel i din rygg. Du behöver jobba för att släppa rädslan kring din smärta. Man kanske fick veta att man skulle försöka våga göra sånt man inte hade vågat göra förr. Det vet jag faktiskt inte exakt i detalj. Men det är sånt man brukar prata om i de här sammanhangen också. Att om man till exempel är livrädd för att sitta eller ta ett brett kliv över en vattenpöl och så vidare. Så ska man försöka att utmana sig och göra det. För att försöka lära hjärnan att det här går ju bra. Man kanske känner smärta i början men inte efter några gånger. Men just så här långt går man inte i den information jag har tagit del av om den här studien. Utan man berättar bara att det handlar om att få patienten att förstå att man inte behöver vara rädd. Att det inte är någon fara, att smärtan inte sitter i kroppen utan i hjärnan. Det som visade sig var, som Juni Ashar uttrycker det, var att man fick uppfinna en ny kategori för smärtstudier. Och det var kategorin helt smärtfri. Jag vet inte om han överdriver det. Men det som hände var att 66% av personerna i grupp 3, alltså de som fick terapi och information av det slag jag precis beskrev, att man inte ska vara rädd för smärtan, att kroppen är hel och så vidare. 66% av dem blev helt smärtfria eller nästan helt smärtfria. Det vill säga att de uppskattade sin smärta 0-1 på en skala 0-10. Motsvarande siffra i gruppen som fick placebo var 20% och i kontrollgruppen 10%. Det visade sig också att det här i grupp 3, de här personerna som kände sig smärtfria eller nästan helt smärtfria, den effekten bestod också väldigt väl över tid. Den smärtminskning som man tyckte sig uppleva i genomsnitt i placebogruppen, grupp 2, den var måttlig, inte minimal men måttlig, men ändå signifikant. Dock höll den inte över tid. Den sjönk ganska ordentligt, den positiva effekten. Och det man menar då är att den här formen av terapi som grupp 3 fick, den hjälper personen att omkonceptualisera, reconceptualize på engelska, sin smärta. Och ser den som ett falskt alarm för fara. Som sagt, smärtan är helt äkta, men det finns inget att vara rädd för. Det är bara helt harmlösa förändringar som har uppstått i hjärnans banor. Och man såg att de som hade en stor förändring vad gällde hur skadad man trodde att man var, de hade också en stor förändring i smärta, alltså från hög smärta till lägre. Alltså om man hade förstått att man inte var skadad i ryggen, gick smärtan ner mer under behandlingen. Vanliga saker som de här försökspersonerna sa innan behandlingen var: min smärta beror på en olycka för 20 år sedan. Eller min smärta beror på min skolios. Eller min stenos. Eller min förändring i mina diskar. Om man efteråt då istället sa saker i stil med: min smärta beror på stress. Eller min smärta beror på rädsla. Eller min smärta beror på mina nervbanor eller skapas i min hjärna. Då fick man en stor skillnad i smärta från hög smärta till lägre. Då menade man att man hade fått en stor förändring i tillskrivningen av smärtan. Och ändringen där motsvarades av en stor förändring i smärtupplevelsen från hög till låg. Man hade också en magnetkamera i den här studien. När man framkallade ryggsmärta hos försökspersonerna i magnetkamera blev det en mindre reaktion i grupp 3 som hade fått den här specialterapin. Hjärnan blev mindre aktiv än hos kontrollgruppen efter genomförd behandling. Och det var intressanta regioner också som man såg aktivitet i. Det var 3 olika områden som är inblandade i hur vi tolkar upplevelser i kroppen och andra stimuli. En tolkning av det här är att grupp 3 fick en mindre omfattande hotrespons och därmed mindre smärta. Den här studien har ännu inte upprepats av någon annan, men det är väldigt spännande resultat. Jag har pratat om en annan studie i förra avsnittet och den kommer Joni Ashar tillbaka till. Den är gjord i Boston, också med Howard Schubiner inblandad. Här har man haft en liknande behandling i en grupp och den skillnaden där är att man har haft lite mer fokus också på den känslomässiga biten, alltså den inre konflikten, det faktum att människor kan undvika vissa känslor. Även i den här studien då blev en majoritet av den gruppen smärtfri. Joni Ashar har också jobbat ihop med Tor Wager och nämner en del av hans forskning. Vi har pratat om professor Tor Wager tidigare och den intressanta forskning som han har utfört. Joni Ashar nämner det faktum att man försöker ta reda på var smärtan sitter i hjärnan. Och det är inte så lätt, det är väldigt komplext. Den verkar sitta lite överallt, eller på många olika ställen i alla fall. Det är inte så att det finns liksom hörselkortex som tar hand om allt vi hör, eller synkortex som tar hand om det vi ser. Utan som sagt, det verkar finnas lite överallt det här smärtrelaterade i hjärnan. Och då kan man fundera på, menar Joni Ashar, om det är så att det finns som en backup eller flera backupper i hjärnan så att man ska alltid kunna känna smärta som människa eftersom det är så viktigt. Eller så kan man tänka sig att de olika områden som man har identifierat för smärta i hjärnan har olika roller. Det verkar i alla fall stå klart att förväntan på smärta, alltså att man förväntar sig smärta, finns i vissa av de här områdena som är aktuella i hjärnan. Och att de här områdena spelar förmodligen stor roll i hur mycket smärta vi känner. Joni Achard tycker det verkar spännande att fortsätta forska på hur hjärnan skapar smärta. Alltså den neuroplastiska centraliserade smärtan som skapas i hjärnan. Var i nervsystemet händer förändringarna? Är det så att till exempel ryggen då sänder förändrade signaler till hjärnan? Eller sänder ryggen helt normala signaler men hjärnan är extra känslig och förstärker dem? Han tycker också att det verkar spännande att forska mer på emotionella tillstånd. Hur de påverkar smärta och var det sker. Idag vet vi inte varför, menar han. Välkommen att fortsätta följa med när vi lär oss mer om neuroplastisk smärta och förhoppningsvis även andra symptom som inte är smärta. Det är ju det som är min teori. Om du undrar varför jag som inte har medicinsk utbildning eller utbildning inom psykologi på universitet pratar om det här så mycket, så kan jag påminna om att jag gör det som patient. Vi kommer ganska snart att ha ett avsnitt som handlar om hur vi får bukt med våra symptom. Även om jag har antytt en del här vad hjärnforskare, läkare, psykologer och andra tycker om det, så kommer vi att ha ett avsnitt som helt ägnas åt det mycket snart. Ta hand om det så länge!